Hörru ni gubbar och tjejer. Eller så kan man ju säga. Man kan också inleda så här. Kära bröder och systrar. Eller ännu bättre man kan säga. Kära församling. Och man kan också hälsa varandra och säga så här. Kära Guds familj. Och så börjar man närma sig lite. Vad är då Guds familj? Ja, vi som bekänner oss till Jesus, vi är definitivt Guds familj. Men hur är det med judarna? Är de också Guds familj? Ja, det är de. De var Guds familj innan vi var Guds familj. Och de är liksom själva stammen i det hela. Och vi är grenarna, kan man hoppas på då. Och hugger man ner stammen på ett trä, då vissnar ju även grenarna och bladen. Men om man plockar bort någon gren här och där, så kommer ju resten av trädet att stå kvar. Så då kan man förstå vad den onde gärna vill. Han vill ju hugga ner hela stammen. Alltså Israel. För då rasar vi också. Så visst, vi är Guds familj och är väldigt beroende av Israel. Alltså Guds utvalda folk. Och det får ni förlåta mig, för idag tänker jag prata lite om just Israel och judarna. Och ni får förlåta mig, när jag vet att det är så mycket olika lärare idag kring judendomen och så. Och ibland kallar jag Guds folk för judarna, ibland kallar jag dem för Israel, och ibland kallar jag dem för Sion och så vidare. Men jag pratar hela tiden om Guds utvalda folk. Så de här olika specifika benämningar, det hör experterna till. Och vi är inte inne på det området. Vi vill bara veta liksom hur vår Herre är gentemot sitt eget folk och även oss. Det är det viktiga. Så tillåt oss vara lite barn. Det är så som Herren vill ha oss. Och det är vi bra på. Vad är det för särskilt denna dag? Det är ju 9 november. Vad var det som hände 9 november 1938? Ja, vi säger så här att det här är alltså den dagen som man inom judendomen då, man firar inte kristallnatten, men det här var kvällen för kristallnatten då. Man sörjer väl kristallnatten. Men man, det är alltså en minnesdag, ja. Och just, till och med ordet kristallnatten, tror man så här i efterhand att det är liksom en försköning av dåtidens nazister som har levt vidare. För kristallnatten låter ju ganska fint. Vet man pratar om Söderhavet med kristallklart vatten och så här. Här ska man kalla det för kristallnatten. Men det var ju en natt av mörker och hat och fruktan och skräp. Det riktades mot det judiska folket i Tyskland och Österrike. Kristallnatten hölls. Vi säger så här att det här har skett även om inte den utlösande faktorn hade skett. För allt sedan över hela 1930-talet så hade alltså Adolf Hitler byggt upp ett hat, och han behövde resurser och han behövde mycket grejer för att få makten. Och han hade ju utsett judarna till syndabocken. Han skulle beröva dem deras resurser, för de hade ju en hel del pengar naturligtvis och så. Och han måste trixa till det och få till det då. Och den här kristallnatten var planerad att ske. Sen kom det en utlösande faktor som blev liksom skälet som gjorde det hela. Det var då en 17-årig pojke, en judisk polsk jude, som sköt den tredje högsta personen i det tyska riket. Det är klart, jag försvarar inte den handlingen, men jag har ju större förståelse för en sån handling när en 17-årig grabb i förtvivlan sörjer över vad som hände deras familj och deras släkt, för att de var ju deporterade och utkörda ur Tyskland och skulle skickas till Polen, men Polen fick alltså inte ta emot, kunde inte ta emot dem, så de hamnade i ingenmansland. 17 000 judar då. Och det hade skett innan. Och det var en stor förtvivlan över det här. Det var alltså skälet till det hela. Sen sköt ju den här pojken. Och då tog ju nazisterna det som en förevändning att starta denna kristallnatten. Det är inte många som berättar att de hade planerat det innan. Nu fick de en chans bara att ge en judisk 17-årig grabb skulden för det hela. Men de hade gjort det här ändå. Lite typiskt maktfolk att göra så här. Och vad hände under kristallnatten? Ja, dödsfall var ju... Det finns ju olika uppgifter. Direkta dödsfall under kristallnatten, det var 400 judiska män. Nu är siffrorna ganska friserade och svår att tala om hur verkligen var. Men kristallnatten, den nionde, den började egentligen säga den sjätte, sjunde och slutade någon gång den trettonde, fjortonde. Så att det är egentligen en hel vecka det frågan om. Och många tog ju självmord efter kristallnatten av judarna, för de orkar helt enkelt inte längre. Många, de var alltså pressad, förföljda och hårdare och hårdare tag vart emot dem. Så de var ju livrädda för allt möjligt. På kristallnatten, då gick alltså stora delar av nazistiska SS och armén och en stor del av tyskar ut och slog sönder alla judiska butiker i Tyskland och i Österrike. Krossa skyltfönster, och det är väl lite svårt att få folk liksom att ställa upp och sånt, för då kan de i samtidigt få stjäla det som ligger där bakom. Och många av de här visste väl kanske inte vad de gjorde. Det var ju en mass psykos som drabbade tyskarna här. 1400 synagoger och bönhus brände man ner denna natt. Från regeringshåll, alltså från Hitlers håll då, så hade polismyndigheten beordrats att inte gripa in. Och brandkårerna var tillsagda att inte rycka ut så länge det inte hotade tysk egendom. Så det var förutbestämt det här liksom, att det här skulle brännas upp och brinna ner, för så ville Hitler och nazisterna. Det är fruktansvärt alltså. Så här är nazismen fortfarande. I vilken form den än uttrycks. Så här gör ungefär maktens folk när de kommer på den onda sidan. Ungefär likadant. De följer mönstret. Utse en syndabock. Skaffa rättfärdiga skäl. Egentligen är bara ute efter att ta deras egendomar och tillgångar för att finansiera ett eget maktbegär. Men det vill gärna kalla den något bra då, och få med folk på det. Och det gick bra under den tiden att få med sig folket. Under den här tiden så dog alltså 1500 judiska män. Kvinnor är okänt. Men judiska män under den här korta perioden, veckan då. Och det skedde alltså november 38. Senare invaderade ju då Ryssland, eller andra världskriget kan man säga startade 39 då, mot Polen och lite andra stater så här från Hitler. Så att det var väldigt planlagt allting från han. Det fanns koncentrationsläger redan. Man kan inte skylla på den här pojken. För att varför skulle de ha byggt upp koncentrationsläger? Varför skulle de ha sådana planer innan saker och ting ens hade skett? Nej, de hade en plan för det redan. Och det var alltså en metodisk förföljelse att utrota judarna. Det startade här. Fast det hade startat innan. I den första vågen så... Innan judehatet hade nått en viss gräns. Men SS och Hitler spädde på hela tiden också. Då erbjöds ju de judar som hade blivit tillfångatagna denna natt att bli frisläppta om de lovat aldrig någonsin mer återvända till Tyskland. Så gick det till sen. Sen fanns ju inte den möjligheten kvar. De skulle utrotas istället. Det är alltså kristallnatten, och det händer denna natt. Och det är ingenting liksom som man firar, men någonting som vi bör komma ihåg. att den onde agerar på det här viset mot det judiska folket. Och när han agerar så här mot det judiska folket, då är det den stam som bär upp oss övriga kristna som angrips. Vi ska inte glömma det. Vi kan inte kanske göra vad som helst, men vad vi än gör så ska vi inte vara fientliga mot Israel eller judar. Då drabbas vi av olycka. Och Kristallnatten får vara som en påminnelse och mycket. Jag vill i varje fall använda den här Kristallnatten för att vittna om hur vår Gud är. Och det vill jag försöka prata om i fortsättningen framöver här nu, hur vår Gud är. För i Guds ord så finns det återkommande olika profetier och hälsningar. Vad som väntar judarna och vad som väntar deras motståndare. Det finns återkommande olika bibelsammanhang som uttryckligen förklarar att går emot judarna så drabbas det av olycka och så vidare. Och förbannar du judarna så drar du olycka över din nation rakt. Så att man är fientlig mot Israel, det är man antingen om man är renodlat ond, girig eller ja, dum helt enkelt. Men i varje fall, så ska inte vi kristna vara. Vi vet att politiker ofta liksom nere i Mellanöstern idag så vill de gärna till exempel hålla med palestinier då. Och det verkar ju bra, men det gör ju Israel redan. Israel hjälper redan palestinierna med mat och skolgång och allt möjligt. Men inte hur som helst. För jag tror att under fjolåret så hade Israel fått 137 000 raketer över sin nation. Och de vill inte ha mer områden nu där de skjuter raketer för att döda judar. Så visst förstår man, de måste väl få försvara sig när alla är fientliga mot dem. Det hoppas jag att vi får göra när fientliga krafter reser sig mot oss. Men om inte vi klarar av det så kommer Gud att försvara. När tiden är inne så gör han det. För Gud, han älskar Israel. Hejdlöst. Ur en enda mans säd har han alltså skapat nationen Israel. Planlagt från början. Alltså det är det enda folk som har sån noggrannhet i framavlandet. Jag vet inte om man kan säga så, men och det är Abraham, och Abraham räknas som judarnas far. Det är 12 stammar som är i Israel, men jag brukar aldrig nämna stammarna separat. Jag tycker det blir för krångligt. Det räcker liksom för mig att det tillhör Guds utvalda folk. Och Abraham är deras far, men Abraham är också vår far. Jag kan inte komma ifrån det. Eller far. Men för en av våra förfäder kan man säga. Men framförallt så är Gud vår far. Den rätta fadern i himlen. Jag menar, när vi ber fader vår. Det är vår far. Jesus han bad ibland till fadern i form av Abba. Han skrek Abba fadern. Men Abba, det är alltså ett mer familjärt namn. Ungefär som vi säger pappa eller farsan eller någonting. Så att sån relation hade Jesus naturligtvis i sin egen far. Men Gud, han är vår far också. Och han är judarnas far. Och vi får finna oss i att vi är utvald till att bli frälst av nåd genom Jesus. På samma sätt kommer judarna en dag att bli frälst. Men fram till dess är de Guds utvalda folk. På grund av Guds löfte. Och det kan inte förändras. Gud står för det. Så vi, som kristna kan vi inte bli fientligt inställd mot hans utvalda folk. Det skulle vara som att jag hatar mina egna ben. Hugg av dem. Jag väger för mycket. Ja, men då kommer jag inte kunna röra mig överhuvudtaget. Men det är så vi gör, alltså, om vi ska hålla på och vara fientlig mot Israel. Vi behöver inte vara några fanatiker heller och vara supporter liksom, som alltid talar, alltså, nästan för krig för Israels skull. Vi behöver inte göra det heller. Men vi ska vara välsignande mot dem. De ska inte vara ovälkommen på denna jord. För att Gud har satt dem själv på den här jorden. Då kan man tänka lite, hur är nu då Gud? Ja, 1938 hände det här. Så kom andra världskriget. Och sen då 10 år efteråt. Då får judarna ett helt eget land. Så gör Gud. Och de som försökte utrota judarna. Den nationen detroniserades till varje tegelsten. Så gör Gud. Nazismen och tyska riket gick emot Guds ögonsten. Och då händer det här. Det finns andra exempel, som romarriket till exempel. Det var också ett land då som i och för sig försökte utnyttja judarna till sin egen fördel, men de var ju från kejsaren Neros tid helt obarmhärtiga även mot judarna och de kristna. Och romarriket finns inte kvar. Det förtärdes inifrån på allt sätt. Och det kommer att ske igen. Och det blir den värsta domen. Men alltså, alla nationer och riken som går emot judarna förintas. Inte av någon människa. Det behöver vi inte bekymra oss om. Den skulden ska inte vi bära. Utan sånt sköter Gud själv om. Och vi kan lita på att han gör det. För sån är vår Gud. Jag brukar säga så här att tyska folket är nog ganska oskyldigt egentligen. De var helt enkelt kidnappad av mörka makter som förvaltades av Hitler. Och därför skedde allt det här onda. Men liksom, de makterna som kidnappade tyska folket, de tappade helt sitt fotfäste där. Och de som krigade mot nazisterna, alltså England och USA och så här, de hade väl en rad olika motiv, men de utförde i varje fall Guds gärning. Det går att välsigna det kriget, för det hindrade alltså det onda. Och jag vet inte, jag levde inte på den tiden, men jag kan misstänka att Gud hade manat en hel del världsledare här att nu får ni ta itu med det här. Och det är så Gud gör. Det är på samma sätt som djävulen använder sig av typ Hitler och andra för att genomföra sin ondska, så kommer Gud att agera genom människor för att utföra sitt goda. Så jag har några bibelord, och eftersom syftet för mig är inte kanske liksom att upphöja Israel som att de vore Gud. De är ju ett skapat folk också av Gud. Och de upphöjer den Gud de känner. Och det är samma Gud som vår. Men de kanske inte fullt ut känner Guds son då, Jesus. Och har lämnat han till honom. Men det kommer ju. Då kan vi se då vad som händer. Judas fiender. Det finns en lång rad bibelställen om det, och jag gör det enkelt. Jag tar bara från Zakaria nu först, 14 kapitlet och 12 versen. Hela det här kapitlet, ja, hela Zakaria-bok, han har väldigt mycket sista tiden grejer, men väldigt riktat mot, gentemot till judarna. Varför jag läser det här, det är för att det här beskriver hur vår Gud är. Och han behandlar liksom judarna på ett sätt och han behandlar oss på ett annat sätt. Men det är vår Gud som gör det. Så då kan vi vara glada när andra människor får uppleva någonting från Gud. Från den 12 versen så står det så här uttryckligen då. Detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem. Israel. Alltså Gud har i förväg sagt vad som ska ske dem. Och det är inga roliga saker. Så då fortsätter jag här. Han ska låta deras kött ruttna medan de ändå står på sina fötter. Deras ögon ska ruttna i sina hålor och deras tunga ska ruttna i deras mun. Det ska ske på den dagen att Herren ska sända stor förvirring bland dem som ska bära hand på varandra. Och den enes hand ska lyftas mot den andra. Med andra ord, det blir stor plåga och stor förvirring och fullständigt kaos bland de som är fiender till Israel. Det är så Gud gör. Vår Gud gör på det viset. Och det gör man då när man läser mer. Att de här de har alltså hållit på att döda. Dragit på sig blodskuld när de har döda judar i judarnas eget land och så vidare. Och där går en given gräns. Judarna har fått sitt land som en fristad för sitt folk. Och måste få leva i frid och fred de också som alla andra människor vill. Men de lever i en väldigt fientlig miljö. Men tänk på Hitler, ni i arabvärlden. Fundera vad som hände med Tredje riket. Sök efter nu och se om det finns kvar överhuvudtaget. Jag skulle vilja säga att det Tyskland finns inte längre kvar bland jordens människor. Idéerna kring nazismen finns kvar. Men glöm inte hur Gud är och vad han gör när man går emot Guds ögonsten. För Israel är Guds ögonsten. Det finns lite andra bibelställen att plocka fram kring det här. När man säger då liksom, ska Gud rädda i kommande tider? Ja, det ska han göra. Då läser jag också från Zakaria. Eller från 8 kapitlet, förlåt. Och första versen. Och Herren Sebaots ord kom till mig. Han sa, så säger Herren Sebaot. Jag nitälskar för Sion med stor iver. Med stor vrede nitälskar jag för henne. Så säger Herren, jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas sanningens stad och Herren Sebaots berg, det heliga berget. Så säger Herren Sebaot, än en gång ska gamla män och kvinnor finnas på Jerusalems gator, var och en med sin stav i handen, för sin höga ålders skull. Och stadens gator ska vara fulla av pojkar och flickor som leker där. Så säger Herren Sebaot, även om det kan te sig allt för underbart för kvarlevarna, detta folk, i de dagarna ska det därför te sig allt för underbart också för mig, säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot, så jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Alltså ingenting är så underbart, säger Gud, så att inte han skulle kunna låta det ske. Att folk i Jerusalem och Israel går omkring på gatorna med sin stav i lugn och ro, oroas inte. Barn och flickor springer omkring, är inte rädd för någon bomb eller ingenting. Men de som håller på att bomba och förstör denna stad och för judarna, de har sannoliken skäl att vara rädd. Nu står det faktiskt lite senare om man går igenom den biten också. Att en stor del av dem, det folket som förföljer Israel, ska bli så skrämd när Herren sätter ner sina fötter så att de ger gåvor och allt möjligt och de vill bara vara vänligt sinnade mot Israel efter det. Alltså i och med att Herren kommer ner så är freden gjord. Men det är då det sker. För det är då hjärtan förändras. Det är då Gud visar vem han är. För att det ser ut som det gör nu mot Israel, det beror på att på samma sak som Hitler under kristallnatten här och det som hände där, det finns någon människa som njuter av att ha makt. Makt över andra människor och kunna döda dem. Som leker och vill vara Gud. De människorna finns på jorden idag också. Det är därför lidandet för Israel finns. Och att de är Guds folk. Därför är det också djävulen med att stimulera människor som tänker så här. Så länge han kan få dem att vara hatiska mot Israel, så gör ju djävulen det. Men i och med att man är ute efter och förstöra Israel, Jerusalem eller judarna, så vet man i förväg att det här är ren ondska och ingenting annat. Kristallnatten, det var judarnas stora misstag, eller Hitlers stora misstag. För här, den 9 november 1938, här utsades domen över Tredje riket. Efter detta kunde inte Tyskland överleva som nation längre. Domen var uttalad. Sen var det bara ett krig för att den domen skulle komma till stånd. Men 7 år senare så fanns ju nättjämt tegelsten på tegelsten kvar i Tyskland. Nu var det så att Tyskland hade förstört mycket för andra nationer också. Men i varje fall, den ondska som rådde under den här tiden, den tappar ju fotfästet helt och hållet. Därför att Gud är så. Och då ska vi veta om så här att det sker ju förföljelse mot kristna också idag. Och som jag inledde det här så vill jag liksom försöka få oss att förstå lite. Tillhör vi samma familj som judarna? Ja, visst gör vi det. Vi har ju samma far allihop. Så det är klart vi tillhör samma familj. Och då är det som så att förföljelsen mot kristna kommer också Gud att reagera mot på samma sätt. De som förföljer Guds barn, de som förföljer kristna människor, förleder eller mutar eller förringar, kommer att drabbas av Guds rättfärdighet. Den rättfärdigheten innebär att man får chansen att vända om till honom, ta emot förlåtelse eller gå under. I den sista tiden så blir det frågan om det. Och det är lustigt att de som förföljer kristna eller judarna, de har ingenting att frukta från oss människor. Ni har ingenting att vara rädd för mig som sitter och berättar det här för er. För jag är bara en människa. Men det är Gud ni ska frukta. Jag vill bara liksom vänlighet till er. Alltså vakna upp i tid så att ni inte drar på den värsta olyckan ni kan tänka er. Det blir ingenting kvar av er familj, er släkt och er nation om ni fortsätter att förfölja Guds ögonsten som faktiskt är Israel. Men ta er också tillvara för att förfölja och försöka utrota de kristna, de som redan tillhör Jesus. Gud har skapat hela denna planet. Han kan på en sekund få hela planeten att försvinna om han skulle vilja. Men nu gör han inte det. För han värnar om sina barn. Men det betyder det att han värnar om fienderna? Nej, det gör han inte. Han är tålmodig med er. Men er dag kommer. Och den är fruktansvärd. Den är helt fruktansvärd. Alltså ni som kommer att drabbas av det här att ert kött ruttnar där ni står. Ja, ni ska vara lycklig. Får ni möta döden så snabbt, då ska ni vara lycklig. Ni övriga får ni väldigt jobbigt. Om ni inte lämnar er till Herren. Sen kan vi titta lite i Joel. Joel 3. Kapitlet. Joels profetier är väl någonting som alltid nästan handlar om sista tiderna enligt många, och det gör det nog i stor del. Och då blir det alltså lite olika nationer jag vänder mig till då. Vi vet att i Malmö till exempel för någon tid sedan så gick de ut och bara skrek att de skulle döda alla judar och allting. För att Jerusalem har varit Israels huvudstad. Men jag undrar liksom, är det inte samma sak egentligen som på Hitlers tid? När man går ut och skriker och i Sverige om att man ska skjuta alla judar. Försöker piska upp någon stämning mot judarna. Men judarna är medborgare i Sverige. Och man beter sig inte så mot svenska medborgare. Vad gjorde Hitler? Gjorde han inte likadant? Försökte inte han skaffa en rättfärdig anledning? Här var det en 17-årig jude som hade dödat en av deras i regeringen. Och därför startade man kristallnatten. Man bredde ner 1400 synagoger och bönhus. Idag skyller ni på Trump då förmodar jag, som har bestämt sig för att Jerusalem ska bli judarnas, Israels huvudstad. Ja, ska ni gå och skjuta alla judar i Malmö för det? Det låter inte trovärdigt. Det låter som att det är ett uppbyggt hat redan och ni väntar liksom på en förklaring så att det ska se lite rättfärdigt ut. Men det är ingen som tror på er att det skulle vara något gott. I varje fall när man vänder sig till olika nationer då ska vi se två nationer, Egypten och Edom. Vad händer dem då? De har ju gått emot judarna. Joel 3:19-21. Egypten ska bli en öde mark och Edom en öde öken. Därför att de har brukat våld mot judafolk och utgjutit oskyldigt blod i deras land. Juda ska vara bebott för alltid och Jerusalem från släkte till släkte. Jag ska utplåna deras blodskulder, dem som jag inte redan har utplånat. Herren bor på Sion. Alltså, Egypten och Edom, de som inte är Guds folk, men som förföljer judarna. De ska bara, nationerna ska inte bli kvar, det blir en ödemark. Och Gud har sagt det tidigare och det blir så. Det säger han sa det om staden Babylon för många tusen år sedan. Och den har man ju nu fått gräs fram då. Den staden, den onda staden, skulle bara bli tillhåll för ormar och skorpioner. Och så var det ju. I praktiken också. Det var inte bara symbolik. Men den staden försvann. Denna stora stad. Försvann och blev bara en öken. Så det har redan skett många gånger. För att Gud är sån. Staden Babylon var också en stad som förföljde dåtidens judar. Det går så med de som är motståndare till Israel. Och här står uttryckligen då, Egypten ska bli en ödemark och Edom en öde öken därför att de har brukat våld mot judafolk och utgjutit oskyldigt blod i deras land. Okej, ni som nu bombarderar Israel och Jerusalem och allting med raketer och bomber. Tror ni inte att ni är ute efter att utgjuta oskyldigt blod? I varje fall är det det som sker. För ni har ingen aning vart de där raketerna landar. Ni är bara ute efter terror. Jag vet inte hur ni ska rättfärdiga det, men ni kan inte rättfärdiga det i västvärlden i varje fall. Kanske inom arabvärlden att det ses som något bra då. Men ni utför ondska, renodlad ondska. Och ni kommer att drabbas av Guds vrede. Det är inte bara Egypten som ska bli ödemark. Alltså vart, från vilket, vilka landområden är som de här Hamas håller till på. Som skjuter raketer över Israel. Är inte Syrien ganska mycket? Hur ser det ut i Syrien idag? Nationen finns ju nästan inte kvar. Och så kan det vara så att Gud har sagt sitt. Ja, men Gud är så här. Gå inte mot Israel. Gå inte mot judarna hur som helst. Och utgjut inte deras blod i deras eget land. För Gud, han är faktiskt på det här viset. Han är likadan idag. Gud är likadan och förändras inte fram till evig tid. Skillnaden efter det här är att Guds huvudplan för allting, att Jesus Kristus har kommit, har inträtt. Men det förändrar inte fadern. Han är likadan ändå. Och det var det att nu har han ännu mer folk att värna om. Tidigare var det hans utvalda folk, judarna. Nu har han också de Jesus-troende kristna. De är också involverade i denna ögonsten. Vi är Guds ögonsten. Och har ingenting att frukta. Men våra fiender, de har allt att frukta. I Jesu Kristi namn. Amen.